Du lyssnar på Hittebarnet av Dorte Eriksen i översättning av Eva-Maria Schelott, uppläst av mig, Cecilia Nilsson. Prolog. 10 augusti 1921. Kapten Will Hannigan kikade ner på kajen som var full av folk i den lilla tätorten i närheten av St. Louis. Det såg ut att bli ännu en tråkig och deprimerande dag ner över Mississippi med julbåten Susie. Han skulle så gärna ha seglat ute på världshaven och svängt sig i hamnarna så som han gjorde när han var ung, men frun ville inte höra talas om det. Han hällde upp en sup åt sig från flaskan med hembränt, medan han grämde sig över att han inte var så pass till kar att han stod upp mot hustruns gnat. Bonnie skulle bestämma allt, men den här flaskan visste hon inte något om. En man måste få ha några hemligheter, tänkte han bittert och serverade sig en slurk till. Blicken gled över passagerarna som stod i två köer. Till höger de svarta med sina färgsprakande kläder och asiaterna i sina rockar och spetsiga solhattar. Till vänster de vita, polackerna och italienarna i mörka kläder, nordeuropeerna i tunnare, ljusare sommarplagg. Som vanligt var passagerarna i alla åldrar och av alla nationaliteter. Några av dem hade inget bagage eller bara en liten ryggsäck och såg ut som de bara skulle ett stopp eller två neråt floden, medan andra hade med sig renaste flyttlass. Den varma höstsolen gnistrade i den röda hårmanen på en ung kvinna med ett spädbarn i famnen. Hon hade en vid brun klänning, en sån som hembiträdena använde. Irländska antagligen, tänkte kaptenen. Hon var säkert på jakt efter ny hembiträdesplats efter att ha hamnat i olycka på den förra. Det var kanske husbonden eller sonen i huset som hade varit på vilda vägar. Sånt blev det mycket trassel av. Han förstod dem, för vilken man med vettet i behåll kunde motstå en kvinna med en sån hårman som kvinnan där nere. Hon hade precis samma färg på håret som hans mor hade haft under sina glansdagar, innan faderns böjelse för flaskan gjorde henne grå och sliten. På marken vid sidan av den rödhåriga kvinnan stod en välfylld resväska och en kappsäck. Hon hade tydligen ingen till att hjälpa sig med bagaget. Han borde kanske skicka ut en av matroserna för att hjälpa henne. I detsamma dök det upp ett medelålders äkta par vid sidan av henne. De växlade några ord med den unga damen. Hon nickade som om hon kände dem. Bra, då fick hon väl hjälp ändå. Kaptenen tömde glaset och gick för att förbereda avgång. Klockan 12:30 la Susie äntligen ut från kaj, nästan en timma försenad. Båten låg tungt i vattnet. Det var ovanligt många passagerare ombord för att vara en onsdag i augusti. Det var visst en stor musikfestival i New Orleans, så det var extra många svarta med idag. De var så förtjusta i sån nymodig jazz, tänkte han och kände ett styng av avundsjuka. Den som hade varit ung och fri igen, då skulle han ha gått till land och deltagit i festligheterna. Det var säkert fullt av villiga damer där också. Svarta, eldiga damer som inte tog betalt. Ännu en gång förbannade han den dagen för snart 20 år sedan när Bonnie med vett och vilja slog benen om ryggen på honom så att han inte kunde hoppa av. Därmed måste de till prästen fortare än kvickt för att Kenny, den äldste, inte skulle bli född utanför äktenskapet. Sen dess hade det blivit 7 ungar till och livet hade i grunden bara gått ut för. Han sneglade bort på flaskan. En liten sup till kunde väl inte göra något. Julbåten kunde praktiskt taget vägen av sig själv nerför floden. Passagerarna satt packade som sillar ner i båten. Bara de mest soltåliga vågade sig upp på övre däck. Borta hos de svarta var det någon som hade tagit fram en saxofon och spelade en melankolisk jazzmelodi. Några bland de vita kastade nyfikna blickar mot musikanten medan andra demonstrativt